Tack himmelske far att vi får samlas till gudstjänst. Och tack för att du vill möta med oss var och en. Herre, du har skapat oss för gemenskap med dig. Herre, vi ber att den gemenskapen ska bli djupare, innerligare för varje år som går. Att vi vill lära känna dig bättre. Herre, Mose bad om att få lära känna dig. Paulus sa han ville lära känna Kristus. Trots att båda hade upplevt mycket tillsammans med dig. Herre, vi vill också lära känna dig ännu djupare, ännu bättre. Få en djupare relation. Tala till oss idag. Amen. Tacksägelsedagen är dagen och temat är lovsång. Och min predikan kommer dels att handla om lovsång, men den kommer också mot slutet i alla fall att handla lite om tacksamhet. Det finns delade meningar om vad som är lovsång. Och det är konstigt att vi kristna aldrig ska kunna hitta rätt. Men det är väl bevis på att vi är kvar här på jorden. Under kanske 100 år drygt eller lite mer så kämpade svensk kristenhet med dopet, hur det skulle vara. Och vi är inte helt överens fortfarande, men vi kan leva sida vid sida. Ska man döpa små barn eller ska man göra det ett eget beslut? Att Gud är större än våra beslut. Och lovsången har på något vis blivit en sån där grej där vi har hamnat snett många gånger. Vad är lovsång? Är det när man sjunger en enkel text till gitarr? Eller är det när man har fyrstämmig kör och symfoniorkester? Ja, det kan vara vilket som. Vad det handlar om är att vi ofta vill definiera saker och ting. När jag var liten så var det väldigt lätt att skilja en psalm ifrån en andlig sång. Psalm, det var allt det som stod i svenska psalmboken. Det var 1937 års psalmbok då. De som stod där var psalmer. Och det som inte stod i psalmboken, men i Sions toner som jag växte upp med i EFS, det var sånger. Så enkelt kunde jag definiera det då. Och sen var det en del psalmer som stod i Sions toner, men eftersom de stod i psalmboken också så var det psalmer. Det är bara det att sen 1986 så blev ju Store Gud som vi sjöng, det blev ju psalm, för den står ju i psalmboken nu. Men det var det ju inte innan. Och så inser man att den där definitionen var inte så bra heller. Den var inte täckande på något sätt och vis. Och lite grann så blir det också med lovsång. Att vi vill definiera, men vi hamnar snett. Och så är det väldigt tydligt att lovsång när vi läser Bibeln handlar om Guds relation och inte om sångstil. Det kan vara vilken sångstil som helst. Men det måste finnas en Guds relation, i annat fall blir det inte lovsång. I första krönikeboken 13, den tredje versen, så talar David till folket där. Låt oss flytta vår Guds ark till oss, för under Sauls tid frågade vi inte efter den. Arken stod på annat håll, där tabernaklet stod. Och så hade man insett att under Sauls tid man hade haft en massa annat att fundera kring. Och även David hade haft annat att fundera kring när han flydde från Saul många gånger. Och så hade man fiender utanför. Nu var Saul död och David var ledare. Och så konstaterar han att vi måste flytta Guds ark. Den här lådan där stentavlorna låg. Det där som liksom var beviset på att Gud var nära och mitt ibland sitt folk. Det där som hade stått allra längst in i tabernaklet, i det allra heligaste. Den synliga beviset för att Gud var mitt ibland sitt folk. Så säger David, Låt oss flytta den till oss, till Jerusalem där han bodde. För under Sauls tid frågade vi inte efter den. Man hade på något vis tappat gudskontakten. När vi sen läser vidare det där så märker vi att det där gick inte så bra, det försöket. För man hade ändå inte läst på arken skulle bäras, och man satte arken på en vagn som drogs med oxar. Och så snavade oxarna och vagnen vickade till, och han som gick bredvid sträckte ut handen mot arken för att stötta den, och då dog han. För han var inte en av Keats söner som skulle bära arken. Han hade kommit nära det heliga på ett sätt som inte var tillåtet. Och då blir David rädd istället. Men de gör så småningom ett nytt försök, och då har de läst på, så då bärs arken ordentligt. Och i första krönikeboken 16, och då läser jag från vers 7. Det var den dagen som David först bestämde att man genom Asaf och hans bröder skulle tacka Herren på detta sätt. Tacka Herren, åkalla hans namn, gör hans gärningar kända bland folken. Sjung till hans ära, lovsjung honom, tala om alla hans under. Ha er ära i hans heliga namn. Det som söker Herren ska glädja sig av hjärtat. Fråga efter Herren och hans makt. Sök alltid hans ansikte. Tänk på det under han gjort, på hans tecken och hans muns domar. Ni Israels barn, hans tjänare, ni Jakobs söner, hans utvalda. Han är Herren vår Gud, över hela jorden når hans domar. Kom ihåg hans förbund för evigt, i tusen släktled ordet han gett. Förbundet han slöt med Abraham och eden han gav till Isak. Han bestämde det för Jakob som en stadga, för Israel som ett evigt förbund. Och sen hoppar jag fram till vers 34 i samma kapitel. Tacka Herren för han är god, evig är hans nåd. Och säg, fräls oss du vår frälsningsgud, och samla oss och rädda oss från hedna folken, så att vi får prisa ditt heliga namn och ha vår ära i att prisa dig. Lovad vare Herren Israels Gud från evighet till evighet. Och allt folket sa amen och prisade Herren. Här säger David, på det här sättet ska ni tacka Gud. Väldigt välorganiserat. Och i första krönikeboken 25 så har han organiserat det ytterligare. Och då läser jag från Bibel 2000. David och ledarna för tempeltjänsten avdelade till tjänstgöring sönerna till Asaf, Heman och Jedutun, som i profetisk anda spelade på lyror, harpor och cymbaler. Och sen kommer en förteckning över de här männens söner. Och sen läser jag från sjätte versen. Alla dessa leddes av sin far när vi tjänstgjorde. Vid tjänsten i Herrens hus sjöng till cymbaler, harpor och lyror efter kungens anvisningar. Tillsammans med sina fränder, alla fullärda i konsten att sjunga till Herrens ära, var det 288. Och det kastade alla lott om tjänstgöringen, unga lika väl som gamla, mästare såväl som nybörjare. Framförallt det där, om vi börjar i slutet, mästare såväl som nybörjare. Du behöver inte vara fullärd i musik för att sjunga lovsång till Gud. Du kan vara nybörjare. När min äldsta dotter, 5 år gammal, hade lärt sig spela Lilla snigel på althorn. Den blev som en bastuba för henne, jag hade lärt henne. Så säger hon, ja men då kan jag spela den i Vasakyrkan. Ja, vi väntar lite grann till du har lärt dig någon mer sång, sa jag. Sen kan du spela i Vasakyrkan. Visst, man kan spela Lilla snigel också, ära Gud med den. Men hon tyckte, nu har jag lärt mig, nu kan jag spela den i Vasakyrkan. Sen lärde hon sig fler, hon har spelat i Vasakyrkan och andra kyrkor många gånger. Men just det här att man får vara med fast man inte är fullärd. Man får börja med det man kan. Men de här var kunniga i sången till Herrens ära. Det var det som var det viktiga. Att det musikaliskt inte var fullärt, det var ingen konst med det, utan man fick vara med och bidra med det man hade. Och de hade i profetisk anda spelade. Det krävdes en profetisk anda. Den heliga ande behöver vara med. När du och jag tar emot Jesus Kristus som vår frälsare så får vi den heliga ande. Och sen kan vi sjunga lovsång. Oavsett om vi har sångröst eller inte. För vi får alla vara med. Och det är till och med så att den behöver inte ens sjungas ibland. Men det som är väldigt tydligt i Bibeln är att lovsång kan vara spontan eller den kan vara välövad, organiserad. Det ena utesluter inte det andra. Men det är väldigt tydligt att det krävs en gudsrelation för att det ska bli sann lovsång. I Lukas 1 och från vers 44, där har Maria kommit på besök hos Elisabet, Johannes döparens mamma. Och då säger Elisabet: när ljudet av din hälsning nådde mina öron spratt barnet till i mig av glädje. Och salig är du som trodde, för det som Herren har sagt dig kommer att gå i uppfyllelse. Då sa Maria: min själ upphöjer Herren, min ande jublar över Gud, min frälsare. För han har sett till sin tjänarinnas ringhet. Från denna stund ska alla släkten kalla mig salig, för den mäktige har gjort stora ting med mig och hans namn är heligt. Det här som kommer där, så står det som överskrift: Marias lovsång. Och sen står det: Maria sa. Hon blev uppfylld av den heliga ande, för att hon profeterade också. Från denna stund ska alla släkten kalla mig salig. Ja, vi har olika uppfattningar. Marias ställning i kristenheten, från katolska kyrkan till de som av rädsla för att överbetona henne nästan har glömt henne. Hon var Herrens tjänarinna. Hon är salig som Herrens tjänarinna. Den mäktige har gjort stora ting med mig, säger hon. Hon insåg det var något stort hon hade varit med om. Och så uttrycker hon sig profetiskt om vad som ska hända. Men det står inte att hon sjunger. Då sa Maria. Lovsång kan alltså talas, den behöver inte sjungas. Vi får sjunga lovsång, men vi kan också tala lovsång. Och när Zacharias, Johannes döparens pappa, när de är samlade släkten där för omskärelse, och Johannes, eller Zacharias, har tagit en tavla och skrivit Johannes är hans namn, så står det från vers 67 i Lukas 1: hans far Zacharias blev uppfylld av den heliga ande och profeterade och sa: välsignad är Herren, Israels Gud, som har besökt och återlöst sitt folk. Som överskrift står det där Zacharias lovsång. Hans far Zacharias blev uppfylld av den heliga ande, profeterade och sa. Han sjöng alltså inte, han sa. Och så är det väldigt tydligt att vi kan uttala Guds lov. Vi kan sjunga det, men vi kan också tala det. Och ju mer jag läser Bibeln, ju tydligare blir det att lovsång, sann lovsång, förutsätter en gudsrelation. Bibeln har också exempel på när det inte fungerade. Amos 5:23-24. Så säger Gud genom profeten Amos: ta bort dina sångers buller ifrån mig. Jag vill inte höra ditt stränga spel. Men låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström. I Jerusalems tempel hade man fortsatt att fira gudstjänst på ungefär det sätt som David hade sagt. Med instrumenten han hade låtit göra. På det här sättet som man skulle göra i templet. Men samtidigt så hade man tappat gudskontakten. Det var inte relation, utan det hade blivit bara ritual. Ritual kan vara bra, men om det blir bara ritual, då blir det fel. Man hade inte gudsrelationen kvar. Och så måste Gud säga genom Amos: ta bort dina sångers buller ifrån mig. Det var fortfarande de där som kunde hantera sina musikinstrument. Det var fortfarande kören som hade tränat att sjunga, men det var inte lovsång, för man hade inte gudsrelationen. Och så måste Gud varna genom Amos: ta bort dina sångers buller, jag vill inte höra det, men låt rätten flöda fram som vatten och rättfärdigheten som en ständigt rinnande ström. Rätt och rättfärdighet var det Gud ville ha i första hand. Han ville ha lovsång, men när det bara blev sång och inte liv, då var det buller. David ville bygga ett tempel. I första krönikeboken 17. Så när David satt i sitt hus sa han till profeten Natan: här bor jag i ett hus av cederträ, medan Herrens förbundsark står i ett tält. Natan sa till David: gör allt som ligger på ditt hjärta, för Gud är med dig. David kom på att det här är ju inte rimligt. Här jag börjar mitt liv som herde hemma med pappas får. Och så har jag blivit kung. Jag bor nu i ett palats. Hur pass pråligt det var vet vi inte, men det var i alla fall cederträ, så det var ingen dålig kåk han hade där han bodde i Jerusalem. Och så kommer han på att Gud fortfarande bor i tält. Det här tabernaklet man hade gjort under ökenvandringen, det hade säkert fått förnyas och repareras successivt under århundraden. Men Gud bodde i tält. Han hade dessutom delat upp det så tillvida att han hade ju sen, efter att ha misslyckats med att föra arken till Jerusalem, så hade han gjort ett nytt försök, och då gjorde man som Gud sa och då gick det bra. Så arken stod i ett tält, men resten av tabernaklet var på annan ort. Och så konstaterar han till profeten Natan att det här är ju liksom inte rimligt. Här bor jag i cederträ och Herrens förbundsark står i ett tält. Och Natan säger som han tror är rätt: gör allt som ligger på ditt hjärta, för Gud är med dig. Det var den uppfattningen han hade. Men sen kommer Gud och talar till Natan. Så Natan får gå tillbaka och tala om för David att jag hade fel. Det är inte du som ska bygga templet. Det är din son. Han ska bygga det. Och han får också en förklaring varför, men den lämnar vi därhän idag. Men då börjar David att fundera. Salomo, han är ganska ung än så länge. Och David, han brann för Gud. Han ville verkligen att det där templet skulle vara ett mäktigt tempel. Det skulle skilja sig från en massa avgudatempel han hade sett på annat håll. Det skulle skilja sig. Det skulle vara tydligt att det här templet skulle återspegla Guds härlighet, Guds storhet. Det fick inte vara något litet enkelt kapell. Det skulle verkligen vara ett tempel som skulle låta tala om sig. Och så inser han att det är inte jag som ska bygga det, för det har Gud sagt. Men jag börjar samla material. Och det är inget dåligt material de samlar. Jag ser här i fotnoten att det är tonvis med guld. Och det här blir i alla fall så att han samlar in det här. Och i första krönikeboken 29 så har David samlat in och folket uppmanas att samla in. Och då läser jag texten från första krönikeboken 29 och från vers 10 till 14, och det är den föreslagna GT-texten idag. David lovade Herren inför hela församlingen. David sa: lovad är du, Herre, vår fader Israels Gud, från evighet till evighet. Dig, Herre, tillhör storhet och makt, härlighet och glans och majestät, allt som finns i himlen och på jorden. Ditt, o Herre, är riket, och du har upphöjt dig till ett huvud över allt. Rikedom och ära kommer från dig, du råder över allt, och i din hand är kraft och makt. Din hand kan göra vad som helst, stort och starkt. Så tackar vi dig nu, vår Gud, och lovar ditt härliga namn. För vad är väl jag och vad är mitt folk att vi själva skulle kunna ge sådana frivilliga gåvor? Nej, allt kommer från dig och ur din hand har vi gett det åt dig. Det var åtminstone 240 ton guld. Och det var 500 ton silver. Det var 550 ton koppar och 3000 ton järn. Och så var det en massa annat som man hade ädelstenar med mera. Och det var cederträ och det var allt möjligt fint som skulle användas för det här tempelbygget. Och så konstaterar då David, vad är väl jag och vad är mitt folk att vi skulle kunna ge det här? De ledande i folket hade gett sina frivilliga gåvor, David hade gett av sin rikedom och folket kom med sina saker och gav till tempelbygget. Och så konstaterar David att egentligen är det ju inte vi som har gett det här. Vad är väl jag och vad är mitt folk att vi själva skulle kunna ge sådana frivilliga gåvor? Nej, allt kommer från dig och ur din hand har vi gett det åt dig. När du och jag kan dela med oss så borde vi påminna oss om att vi har fått det ur Guds hand. Det är han som har gett det först och sen ger vi av det. Och redan när Gud gav befallning om tionde så vill han visa hur det där fungerar. Leviterna skulle ha tionde av Israels folk. Och av det de fick av Israels folk skulle de i sin tur ge tionde. Som en påminnelse av att de här 10% vi ger bort, det har vi fått. De 90% får vi behålla. Och så blir det väldigt tydligt att när vi får överflödet så har vi fått det av Gud. Och så bör det stämma oss till tacksamhet. Vad är väl jag? Att jag skulle kunna tjäna de pengar jag tjänar. Vem har gett mig möjligheten? Vem har gett mig hälsan så att jag kan jobba? Vem har gett mig förutsättningar att bo i ett land där man kan arbeta och få lön och man kan få pension? Vad är väl jag? Vad har jag gjort för att få det så bra? Och så bör allt det här goda vi har runt omkring oss stämma oss till tacksamhet. För vad Gud har gett oss. Och så får vi dela med oss. Och när vi gör det så kan lovsången, tacksamheten stiga till Gud. Och lovsången kan också stiga hos andra. När de får ta del av det vi ger vidare. Och så får vi komma ihåg att allt vi har fått, det har vi fått av Gud. Allt vi har. Har vi fått, inte för att vi förtjänar det, utan för att Gud är nådig. Vad är väl jag att jag skulle kunna samla det här? Och så får vi komma ihåg att det är Gud som ger. Tack himmelske far, alla goda gåvors givare, för vad du har gett oss. Herre, hjälp oss att komma ihåg att det är nåd att vi har fått det. Och hjälp oss att ge vidare av det vi har fått. Och hjälp oss att tjäna dig och leva i en sån relation till dig. Att våra liv är lovsång till dig. Tack för att vi får uttala ditt lov. Talat eller sjunget. Tack för allt du har gett oss. Amen.